Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Väljarna har rätt att få veta vilka risker de partierna är beredda att ta när det gäller att ge avgörande makt åt ett parti som vill förstöra det som så många älskar med vårt land.
Står den här tänkta regeringen, det här blåbruna blocket, fortfarande kvar bakom Parisavtalet?
Kalla mig inte blåbrun. Jag är kristdemokrat.
Vill Miljöpartiet också bekämpa klanerna?
Jag tillhör en klan. En väldigt stark matriarkalt styrd klan. Fantastisk klan.
Politiskt har vi ju mest skillnader, men musikaliskt mer gemensamt.
Den heter Die Harder 6.0.
Ja, Stefan. Det var kort, men det var händelserikt.
Om nu den här korven är för stark för Åke, så ska jag banne mig äta den.
Spelar det främlingsfientliga kortet?
Ena stunden när du sitter i opposition, då är det här främlingsfientliga förslag.
Nej, men ibland kan det ju faktiskt vara så också, att man ser hur utvecklingen förändras också.
Stefan Löfvens sista partiledardebatt i riksdagen. Ena sekunden talade han om andra partiers roll som hot mot demokratin. Nästa sekund var det värme, skratt och utbyte av komplimanger. Och Ebba Busch undanbad sig att bli benämnd blåbrun. Märta Stenevi bekände att hon själv tillhör en klan. Och Morgan Johansson grillades hårt av SVT:s Anders Holmberg om sina omsvängningar i migrationsfrågan. Något av det som vi talar om i veckopanelen. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Jag tänker vad mycket som händer på en vecka. Och på kvartal sätter vi målet högt och försöker summera en del av det viktigaste på runt 60 minuter. Och det gör vi med den här panelen. Torbjörn Hållö, ekonom på LO. Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood. Anna-Karin Wyndhamn, doktor i pedagogiskt arbete. Välkomna alla tre.
Tackar.
Tack så mycket.
Vi börjar med inrikespolitik, Sveriges riksdag och statsminister Stefan Löfvens sista partiledardebatt i riksdagshuset.
Talman, svenska samhällsbygget är inte vaccinerat mot den politiska utvecklingen som vi ser i många andra länder. Vi är inte immuna mot de politiska idéer som vill gradera människors värde efter kön, hudfärg, religion eller klass. Om ett år är det val, och det är då väljarna ska ta ställning till vilket samhälle vi vill ha. Om vi vill fortsätta stärka det som så många älskar med Sverige, välfärden, tilliten, tryggheten, eller om vi vill få en politisk utveckling där vi riskerar att miste om mycket av det som vi älskar med vårt land.
Stefan Löfvens sista partiledardebatt på plats i riksdagen började med allvarsord. Vad säger ni om hur Löfven satte tonen i sin inledning här? Anna-Karin.
Ja, han gick ut, slog an, citerade Vilhelm Moberg och din stund på jorden, eller vår stund på jorden, och refererade då till den här nationalklenoden. Och sen så sa han att han skulle rädda planeten. Och sen tog han lite cred för att vi har en demokrati, att den firar 100 år. Och sen sa han att om det inte är jag som sitter här, så är det inte demokrati. Så att han gick ut väldigt hårt med att lyfta sig själv och slog an den ton som vi har hört mycket från regeringen i fråga om att fula ut oppositionspartierna som ett hot mot demokratin.
Torbjörn?
Ja, nej, men det var ju noterbart. Viktor Bart Kron skrev ju något som ofta han gör, något väldigt härligt skojigt skruvat. Får man bjuda Hitler på korv, för rubriken var. Mm. Och hans poäng var väl att det var väldigt hårt tonläge från alla parter i debatten. Och sen var det väldigt glatt och vänligt när man delade ut... skulle tacka av Stefan Löfven. Jag tycker visst att det är bra att man kan vara trevliga mot varandra vid sidan av, men det blev ju lite absurt med de två olika tonlägena.
Vi ska komma till det, ja. Men just inledningen nu, de här allvarsorden. Åsa, vad tycker du om dem?
Ja, det var ju lite högstämt, men jag känner ju inte honom, men jag tror att det handlar väldigt mycket om en personlig övertygelse. Jag tycker väl inte riktigt att han sa att det är bara jag som står för demokratin, men han ville liksom ta ton inför framtiden och historien, sitt eftermäle som demokratins värnare, tror jag, på något sätt. Ja. Och det kanske inte är så konstigt just när man avgår, att man tar lite grann den typen av ton.
Han varnade ju för att högerkrafter är inne på att förstöra det som vi älskar med vårt land. Och då hade han just nämnt jämlikhet, frihet och demokrati. Och kanske var han påverkad av att det är val till Svenska kyrkans beslutande organ på söndag. För Löfven citerade Bibeln och vände sig mot KDs ledare Ebba Busch.
I Matteus evangeliet, så precis som Ebba Busch har sagt, så står det att trädet känns igen på den frukt det bär. Men varför ser inte ledningen för Kristdemokraterna i Sverige det som är syns så tydligt i Tyskland? Att de här främlingsfientliga krafterna inte alls har förändrats. De är samma. Ser inte ni skandalerna, rasismen hos ledande företrädare? Du ser frukten, Ebba Busch. Luta dig inte mot det trädet.
Åsa Domeij, är det av omtanke om Kristdemokraterna som han ger det här rådet till Ebba Busch?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är en blandning. Dels förstås för att gynna socialdemokratin i valet, men jag tror också att han är orolig för den här typen av krafter på riktigt. Å andra sidan så kan man ju säga att socialdemokratin aldrig har gått i bräschen för en stärkt grundlag som kan skydda mot antidemokratiska krafter. Och man har ju heller inte drivit författningsdomstol då som skulle kunna skydda demokratin på ett bättre sätt.
Anna-Karin Wynhamn.
Ja, nej, men jag ser det som att man gräver den här diket eller skyttegraven, skiljet emellan blocken djupare och djupare, och att det sker i mycket hög grad genom att resa varningsflagg och utmåla då det som eventuellt kan komma som någonting som hotar landet, precis som du sa med det där citatet. Stefan Löfven säger ju också i sitt anförande där att han är socialdemokrat därför att han vill arbeta för att skapa ett bättre Sverige och så, va? Och det är ännu bättre än det vi har nu. Ställer man det i relation till de andra huvudanförandena så handlar det ju mycket där om att det Sverige är just nu är inte de där sakerna som du räknade upp, eller det som han kategoriserar som typiskt kännetecknande för Sverige, utan det är på väg att raseras eller utmanas av de problem och utmaningar som kännetecknar det svenska samhället såväl på landsbygd som i stad. Och det gör ju att ansatsen och viljan han har här kan säkerligen vara ärlig, så som du sa, Åsa. Men det skaver ju lite i förhållande till verkligheten, så som den framträder i nyhetsrapportering och liknande.
Torben Holle.
Men politiken i Sverige har ju nu i väldigt många år kretsat kring hur man ska förhålla sig till Sverigedemokraterna, och det är vad det kokar ner till detta ju. Och jag tycker att bägge sidorna har intagit ganska extrema positioner. Alltså man ska veta det att Moderaterna och Kristdemokraternas position var ju Socialdemokraternas position fram till för några år sedan. Det vill säga all typ av samverkan med SD, det var brunt och farligt. Och den positionen har behållit Socialdemokraterna. Men nu har ju Moderaterna intagit liksom en helt motsatt position. Att det finns inga fara överhuvudtaget, det finns inga problem överhuvudtaget. Jag tycker att det måste gå att inta någon mer mellanposition och konstatera att Sverigedemokraterna är ett problematiskt parti. Sverigedemokraterna har de facto rötter som är väldigt problematiska. De har återkommande företrädare som hamnar i klaveret. Det är inte så många år sedan de hade en osund relation till Ryssland. jag tycker att Sverigedemokraterna ska behandlas annorlunda än andra partier. Och jag tycker att det finns ju ett exempel i historien, nämligen VPK. Då hade man ju en annan typ av, man behandlade dem på ett annorlunda sätt. De fick inte vara med i utrikesnämnden till exempel, därför att det var ett annorlunda parti. Och jag tycker ändå att man borde ta lärdom av detta. Hur gjorde vi med Vänsterpartiet när de var mer kommunistanstrykna? Och fundera på hur, ja, ungefär så.
Åsa?
Det som förvånar mig lite grann i debatten, det är ju inte liksom det här avståndstagandet från SD eller kritiken att det är ett annorlunda parti. Men varför den ofta är på sånt allmänt plan. För det finns ju en massa sakfrågor. Jag tycker, varför debatteras inte nationalismen mer som lära? För läser man Sverigedemokraternas partiprogram, det finns ju en besatthet av svenskheten. Och det tycker jag, det skulle vara intressant om man hörde de andra partierna faktiskt debattera mer konkret det partiet står för, tycker jag.
Jag tänker också att om man lyssnar på det som också vore välgörande, tror jag är intressant när man lyssnar på en partiledardebatt av det här slaget, det är ju om man hade attackerat utifrån vad som faktiskt sägs från de respektive inläggen som görs. För att Åkessons anförande och replikskiften, det lämnade ju en hel del övrigt att önska i stringens och skärpa och innehåll. Det mesta som jag hörde när han talade var någon slags självgodhet snarare. Jag hade rätt, vi hade rätt och ni har fel. Och när vi kommer till makten kommer vi göra rätt och ni kommer fortfarande att göra fel. Det är ju inte retorik på så särskilt hög nivå. Så att de här övriga partierna, Socialdemokraterna i synnerhet, skulle kunna tjäna och ta hem många poäng på att, så att säga, slå på den här typen av blottor istället.
Att man lyssnar på varandra helt enkelt, ja. Och pratar om ibland samma sak. Om en stund ska vi ta oss an tack och farväl-ceremonierna och den här allmänna förbrödringen när Stefan Löfven skulle avtackas. Men än så länge håller vi oss till det rent politiska innehållet, och en het ordväxling skedde mellan Ebba Busch och Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi.
Kanske den frågan jag borde ha ställt. Står den här tänkta regeringen, det här blåbruna blocket, fortfarande kvar bakom Parisavtalet? Det kanske är den frågan jag borde ha börjat med ställa, inser jag nu lite sent.
Som kristdemokrat, som tillhörandes den största politiska idétraditionen i Europa, systerpartiet till Angela Merkel, kalla mig inte blåbrun.
Från det blåbruna blocket, och ja, jag kommer att kalla det blåbruna blocket vad den enskilda partier väljer att kalla sig själva, så har vi än en gång hört samma trötta, uppgivna melodi.
Ebba Busch reagerade starkt emot att den konstellation som hon tillhör blir kallad blåbrun, medan Märta Stenevi, som ni hörde, stod fast vid benämningen. Åsa Domeij, vem har mest rätt av de två?
Det beror lite grann på vad man känner för. Spontant, om jag ser liksom bilden av färgerna i mitt inre, då ser ju jag det här blåbruna framför mig, utan tvekan.
Finns det en poäng med att det upprepas den här såna här etiketter i den dagliga politiska debatten?
Det är inte säkert, för att det blir lätt en debatt om färgerna. Jag tror att om jag hade varit med i den debatten själv, så hade jag valt att säga det högernationalistiska blocket. Sen är det ju intressant att vissa färger vill partier vara och andra vill man inte vara. För att miljöpartister brukar ofta tycka att ja, men centerpartister, ni säger att ni är gröna. Men det är ni ju inte alls. Och ibland så dyker upp gröna liberaler och sådär. Så det vill man vara, men brun vill liksom ingen kalla sig själv i alla fall.
Nej, och det jag reagerar på med användandet av blåbrun, det är, jag vill minnas att efter förra valet så använde Monica Saarinen detta i en lördagsintervju, Ekots lördagsintervju, när det då diskuterades möjliga konstellationer och regeringsbildningar, så använde så att säga journalisten detta. Mm-hmm. Och det är, vi är väl nog alla överens om, oberoende om vad vi tycker om det är en korrekt benämning eller inte, att den skapar associationer i en viss riktning. Och lyckas man, som Stenevi här gör, nöta in det på det sättet och det får fäste och fötter, så kan man nog hem en och annan poäng eller röst genom att göra det. Så att andra sidan bör med alla krafter reagera mot det, för det är en ful etikettering, det är det.
Torbjörn, vad säger du?
Alltså, jag kan tycka att, alltså, Sten, vi hade ju en väldigt viktig fråga. Alltså en sakfråga som var lite synd att man inte redde ut, nämligen. Och nämligen att, alltså, hur ska då det här blocket, det här borgerliga blocket tillsammans med Sverigedemokraterna får ihop sin klimatpolitik när Sverigedemokraterna har så pass extrem position. Så det var en väldigt viktig fråga som tyvärr då försvann bort i den här diskussionen om blåbrunt.
Och det är väl en jättebra poäng. Att liksom den pajkastningen blir viktigare än politiken man avhandlar.
Mm. Märta Stenevi är ju jämställdhets-, bostads- och integrationsminister, kan man säga också. Och hon hamnade också i diskussion om kriminalpolitik. Liberalernas gruppledare Johan Persson undrade om Miljöpartiet, som enligt honom tycks ha ett nyväckt intresse för brott och straff, också kommer att ta sig an klanbrottsligheten.
Men vill Miljöpartiet också bekämpa klanerna? Kan Miljöpartiet tänka sig att vidta åtgärder för att kämpa ner denna medeltida företeelse som sätter klorna i människors frihet?
Tack för det. Märta Stenevi, Miljöpartiet, varsågod.
Vi är beredda att bekämpa alla organiserade brottsliga strukturer, vare sig vi kallar dem gäng, MC-klubbar eller klaner.
Klanerna. Fru talman, det glädjer mig att Miljöpartiet nu kan ta detta i sin mun. Alltså, vi har strukturer i utsatta områden som hör hemma till medeltiden, som vi måste möta med kraft.
Nej, men så är det ju. Jag tillhör en klan. En väldigt stark, matriarkalt styrd klan. Fantastisk klan. Jag har ingenting med organiserad brottslighet att göra, kan jag säga.
Förstår ni vad Märta Stenevi ville ha sagt, eller hur hon tänkte när hon tog sig an klanfrågan på det här sättet?
Nej. Men alltså, jag antar att de försökte vara lite skämtsam. Och nu ska man till hennes försvar säga att det är andra politiker också, just från Liberalerna faktiskt, som har relativiserat begreppet. Men jag tycker det är...
Från Liberalerna?
Jag tror visst var det Sabuni själv som pratade om klanar igen.
Det stämmer nog.
Ja, att det var liksom inget konstigt att vara klan. Och jag bara har en kort utläggning. Alltså, klansamhälle är motsatsen till det typ av samhälle jag vill ha. Alltså, Sverige är ju organiserat. Alltså, alla samhällen behöver ju regler och institutioner för hur man ska bete sig mot varandra. Det måste finnas konsekvenser om man bryter mot de här reglerna. Och i Sverige har vi valt att organisera det dels via naturligtvis kommuner och stat och landsting, men också med att den värld som jag finns i på arbetsmarknaden så är det liksom fackföreningar och arbetsgivare. Det är så vi reder ut. Det är så vi bestämmer regler. Och bryter man mot reglerna så är de här parterna
som löser konflikter också.
Löser konflikterna. Klansamhället handlar ju om att regler formuleras inom släkten. Och bryter man mot reglerna så är det släkten som reder ut detta. Och det är blodsrelationer som styr. Så det är liksom det är helt motsatsen mot det typ av samhälle jag vill ha. Och jag tror inte man ska underskatta det faktum att vi har växande delar av Sverige som inte styrs på det sättet. Alltså där man reder ut parkeringsproblem inte genom att kontakta parkeringsbolaget utan man kontaktar klanen.
Men det var ju ett slags politiskt utspelat i det här sammanhanget av Märta Stenevi säga så här. Hon har visserligen sagt efteråt, ja, det ska vi höra alldeles strax i sig, men när hon säger det då, Anna-Karin, vad tror du är det som ligger bakom det?
Hon vill uppenbarligen inte använda ordet på det sättet som Johan Persson gör, men hon nöjer sig inte med att raljera över detta, utan hon vill också förhäva sig själv något och säga, förhäva sig själv i just den aspekten att hon säger att jag tillhör det här kvinnostyrd gruppering som hon kallar en matriarkal klan, så att hon ger liksom en slags det är en liksom klappar honom på huvudet lite också i den ordväxlingen, men i hennes senare förklaring så säger hon, det var en olycklig förklaring, jag skulle ha sagt organiserad brottslighet. Och då egentligen erkänner hon inte det som Johan Persson var ute efter, nämligen klanerna finns, klanerna påverkar det svenska samhället just nu, utan hon glider över i och paketerar det som en del av organiserad brottslighet. Men precis som du sa, Torbjörn, så är klansamhället någonting vidare, någonting större, och det handlar om hur grupper av människor lever, vilka normer som reglerar dessa människor och vilket system de tvingas delvis att underordna sig som en del av denna klan.
Mm. Men det där var kanske en skriftlig uttalande som du citerade?
Nej, jag har sett henne muntligen säga detta i en klipp på Expressen eller Aftonbladet.
Okay, för jag har en bit av det där klippet till Expressen och då sa Stenevi i torsdags, alltså dagen efter debatten, att hon hade uttryckt sig dåligt.
Nej, det var ju en dålig formulering av mig och jag vill understryka att det här är ett av de absolut viktigaste samhällsproblemen vi har att ta tag i. Och att skapa trygghet för alla i Sverige är en helt central prioritering för både mig och för Miljöpartiet.
Det hon säger senare är att hon byter ut klan mot organiserad brottslighet. Och då har hon inte så att säga gett Johan Persson eller andra rätt i att det är klanbaserad kriminalitet det här handlar om.
Åsa Domeij, är det en fadäs det här av din partivän?
Ja, det tror jag att det blev. Jag måste säga, det här var i slutet av debatten. Och det fastnade i skallen på mig, för jag blev så nyfiken på Märta Stenevi. Jag tänkte, vad kan det vara för klan? Är det något adligt? Jag tänkte på de här sköldarna i Riddarhuset.
Hon kommer från Helsingborg, samma stad som jag.
Ja, ja. Det kanske är någon klan där nere. Eller är det något skotsk påbrå? För där brukar man liksom skotska klaner och sånt där. Så jag vill verkligen veta vad det här var för någonting. Men jag gissar att det är en anspänning i en sån här debatt och saker halkar ur lite spontant. Jag tror hon ville säga att alla som har någon slags släktgemenskap, bara för att man är många i en släktgemenskap, behöver ju inte det vara så att man deltar i organiserad brottslighet. Jag tror det var den enkla grejen som hon ville ha fram, och så blev det liksom tokigt.
Men hon hade ju just gjort Johan Persson lite glad genom att han tolkar som att jaha, nu kan ni tala om klan, nu erkänner ni kanske problemet och det är där inte någonting som ni ska behöver sminka över. Och just då så säger hon så här, vilket gör att det kanske uppfattas som att nej, det var aldrig så att hon var beredd att tala om det på samma sätt som andra partier.
Jo, det tror jag faktiskt. Men jag tror att det blev en sån här spontan sak. Trötthet i slutet av debatten. Att hon ville inte det skulle missuppfattas så att alla som ingår i någon typ av stora släkter i största allmänhet är ju givetvis inte brottsliga.
Så men säger det här någonting om Miljöpartiets syn på den brottslighet som hemsöker många utanförskapsområden?
Det tror jag faktiskt inte. Jag tror att miljöpartisterna ser det som jätteallvarligt. Inte minst de som är lokalt aktiva i de städer där problemen är som störst, utan det är väl snarare, tror jag, att miljöpartisterna reagerar mot att ibland handlar det för mycket om själva straffen och för lite om det förebyggande arbetet. Men jag tror inte att man på något vis skulle ignorera problemen idag.
Fast Åsa, man måste väl ändå säga att det har inte varit, Miljöpartiet har inte varit först på bollen med att prata om hederskultur och hedersförtryck som finns i utsatta områden exempelvis.
Det är nog väldigt olika miljöpartister. Jag tror beroende väldigt mycket på var i landet man har varit aktiv. För det finns ju miljöpartister som just då genom att hedersvåldet till stor del också drabbar kvinnor i det sammanhanget tagit upp frågorna. Sen så drabbar det ju män också. Så det, jag tror det beror på folks personliga erfarenheter, hur nära man har kommit det hela.
Mm. Låt oss gå över till den mer feel-good-artade delen av partiledardebatten, där partiledarna stod i kö för att kunna säga något rart till Stefan Löfven och framföra mer eller mindre krystade motiveringar till valet av president.
Tack. På statsministerns anförande har Ulf Kristersson, Moderaterna, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, Annie Lööf, Centerpartiet, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, Ebba Busch, Kristdemokraterna, Johan Persson, Liberalerna och Märta Stenevi, Miljöpartiet, begärt replik. Först Ulf Kristersson, Moderaterna.
Du har gjort en remarkabel karriär i svensk samhällsliv. Enstämmiga vittnesmål säger också att du har aldrig gjort det för din egen skull, alltid för att plikten har kallat. Så när vi andra här inne åker till Almedalen i juli nästa år och njuter av ännu en intensiv valrörelse, så tänkte jag att du och Ulla ska åka till London och se och höra Abbas nya album och nya konsert, ABBA The Voyage. Här är biljetterna. Jag tror att ni båda kommer gilla det. Tack Stefan.
Tack statsministern.
Tack herr talman. Det vände verkligen.
Ja, det blev väl inte kramkalas, men stämningen i plenissalen var inte långt därifrån när det var dags för Kristersson, Åkesson, Dadgostar, Löv, Busch och Persson och Stenevi att uppvakta den avgående statsministern. I samma session där varningar för ofrihet och hotad demokrati nyss hade utdelats. Nu är det dags. Hur ser ni panelister på presentutdelningen och alla vänliga och försonliga ord?
Jag tycker det är en del av spelet. Det kan ju låta lite falskt, men riksdagen är ju lite grann så där att folk pangar på varandra i talarstolen och sen så kanske folk går och har utskottsfest och har trevligt.
Men var det inte så allvarligt menat då?
Alltså, jag tror att åsikten är allvarligt menade, men ofta så är det inte ett sånt djupt, nästan personligt hat som det kan låta som. Och det är väl rätt så bra, så att även om det kan låta lite falskt så tycker jag att det är okej med en trevlig ceremoni. Sen det jag reagerade mot, den här första presenten var ju Moderaternas. Och så hade de just gjort det här klimatpolitiska utspelet. Och så flygresa till London. Ja, alltså, då tog de ju loven av sig när de just äntligen hade kommit.
Sa de att det var flyg? Jag hörde ingenting om transportvägen.
Nej, men det gissar jag. För att det är väldigt ovanligt att man åker på den här typen av
resa. Att man åker zeppelinare till...
Ja, det är väldigt ovanligt. Och det är lite krångligt också att ta sig med en tåg hela vägen dit.
Man fick ett interrailkort av Miljöpartiet. Ja, så det kanske kan... Ja.
Det tänkte jag också. Att tänk om de kunde göra en kombo av det här. Men det var jag tyckte att hade Moderaterna tryck på klimat, då är det ju det de skulle ha gjort. Att givetvis är det ju inte med flyg, utan här har vi fixat en tågbiljett till London.
Anna-Karin, lovord ena sekunden, varning för stöveltramp i den andra. Hänger väljarna med svängarna?
Men jag tror faktiskt att man kan klara av både och här. Och jag tyckte det var lite onödigt syrliga efter kommentarer om att det här klingar falskt och sånt där. Jag skulle säga att det är inte de vänskapliga berömmande orden, tacket här, som är ett problem. Utan det är väl mer när man far ut alldeles på tok för hårt när man hade kunnat föra en saklig debatt istället. Lite som du var inne på tidigare.
De är lagom snälla, men lite för enaka.
Ja, nej, men och sen, precis som Åsa säger, människor förstår ju att samtidigt som man har stunder av debatt och man är i skarp konflikt, till synes skarp konflikt med varandra, så rör de sig också i samma korridorer och står bakom varandra i lunchkö och liknande, där man antagligen utväxlar vänligheter, ibland i alla fall, och pratar om ditt och datt, om vad ska du göra till helgen och så vidare. Och det är ju det som kommer till uttryck här när man då säger tack och farväl. Va? Sen kan jag tycka att det fanns en... Det är ju en del av en slags social kompetens också att kunna sköta detta på ett snyggt sätt och inte sätta en kniv till när man nu ska säga tack. Vilket jag... Nu klagar jag lite på Åkesson igen här då. Jag tyckte han gjorde det i sitt tack. Där det var samma lite självgoda attityd och liksom dryga sådär.
Det här med Pippi Långstrump, att det var kul att du kom men roligare att du gick. Var det det du tänkte på?
Ja, han framhävde sig själv. Och när man ska ge tack till någon då ska man, och hålla tal till någon, då ska man inte framhäva sig själv mer än den som är objektet för talet. Och det gjorde ju Åkesson.
Låt oss höra på ytterligare några partiledarord om Stefan Löfven.
Ja, jag uppfattar att Ulf Kristersson avstår sin andra replik och ger ordet till Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna.
I denna bok så kommer det en speciell korv. Den heter Die Harder 6.0. Det ska inte på något sätt ses som ett hot, förtäckt eller inte. Det ska inte heller ses som en allmän önskan om olycka i framtiden, utan det är inte jag som har hittat på namnet.
Det är en magisk livsresa, och det säger något om Sverige.
Stefan Löfven och jag, vi har ju tyckt olika i många frågor genom åren. Vi har försökt att ha ett utbyte av en viss energipolitisk rapport. Stefan Löfven har satt ord som käbbel på kartan.
Det var lite tufft i början, lite kärvt i början när en rapport skulle överlämnas. Och jag har så många gånger efteråt ångrat varför tog jag inte emot den där rapporten.
Den klassresa som Stefan Löfven gjort, det är socialdemokrati när den är som bäst.
Vi vill ge dig lite, eller statsministern, lite hjälp på traven här med ett eget pizzastål. Och det här är tåligt, det är svenskt tillverkat, det är format och utvecklat i Norrland. Mm. Lite som statsministern själv faktiskt.
Ja, det var bara en del av allt det som skedde i riksdagen. Torbjörn Holle, vad du summerar hela den här upplevelsen och
jag tyckte nog
det som sa som Löfven som person också.
Ja, men dels så speglar det att Löfven är ju en sympatisk person. Det tror jag att, nu har jag stött på honom ett antal gånger så jag vet att han är en trevlig person. Och det man ser, det är det man får. Liksom. En bra person. Men jag tyckte det var två tack som jag tycker var spännande. Det var Jimmy Åkesson och det var Nooshi Dadgostars. Bägge två i sina tacktal och sen också naturligtvis i sina repliker, i sina diskussioner också med framförallt tacktalen, så gjorde de väldigt mycket anspråk på att ta över manteln från S, om ni märkte det. Nooshi Dadgostar, hon gjorde en väldigt tydlig spegling av Göteborgs arbetarkultur och sa sig lite skämtsamt att nu försvann den sista arbetaren från Socialdemokraterna. För hon hävdade att Stefan var den enda som hade varit arbetare innan han kom in i regeringen.
Haft ett riktigt jobb,
så var så hon uttryckte sig. Så det var, och sen Åkesson, han körde ju den med Koven, och ni som kom av valrörelsen 2018, så var ju Koven en väldigt stark symbol för S, att nu skulle man gå tillbaka till rötterna, man skulle visa att man var de vanliga Socialdemokraterna, och så kom Jimmy här med sin korv. Jag tycker att
var en politisk appropriering av korven som
absolut,
skedde alltså,
absolut.
Mitt i riksdagen.
Absolut.
Jag reagerade på allt det här snacket om klassresan, att det var så märkvärdigt. Jag menar, det är väl klart. Jag menar, han är väl inte född för 100 år sedan. Jag menar, under hans uppväxt har det ju funnits möjligheter för precis alla. Och han har ju aldrig någonsin klagat på sin uppväxt, utan tvärtom, allt det jag har hört. Han har haft en bra barndom. Och det är klart att han kan bli statsminister eller vad som helst. Och varför det här surret om klassresan? Sen så var det ju en grej som var lite avslöjande när det gäller synen på bakgrund, varifrån man kommer då. För Ebba Busch, hon sa ju någonting om Norrland. Det här kommer från Norrland och precis som du.
Nej, du...
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Annie Lööf.
Ja, förlåt. Annie Lööf. Och det avslöjar ju liksom ett synsätt på den delen av landet. För att de flesta som kommer från den del som kallas för Norrland, och liksom jag själv, reagerar ju på det. För det är väldigt, väldigt ospecifikt. Så pratar man sällan om Sörland. Söder om Dalälven, trots att det är ett mycket mindre geografiskt område. Så att det är ett litet förakt mot norra Sverige. Och det visste hon ju inte om. Hon ville ju vara trevlig. Men hon förstod inte att det där säger man inte till någon som kommer från den delen av landet, tycker jag.
Men det kolliderar ju lite med Annie Lööfs senare anförande där hon talar om landsbygden och glesbygd och så vidare. Och gör och framlägger sitt parti som den gröna kraften, den konstruktiva kraften, gröna förebilden för just landsbygden då, där hon på något sätt signalerar att hon har väldigt god koll på just det hon tydligen inte har koll på.
Ja, och det var ju det som lät så konstigt. Och dessutom hela den här begreppsvärlden landsbygd börjar ju användas helt fel i debatten. Landsbygd används ofta nu nästan någonting som är utanför Stockholm, att det är landsbygd.
Kan du reda ut hur det är nu då, för oss som kanske är lite 08 förstörda?
Bara för att man bor på en mindre ort eller en mindre stad, så bor man ju inte på landsbygden. Landsbygden är, där finns det jordbruk och det är ganska glesbefolkat. Norrbotten har till exempel nästan ingen landsbygd alls, för där är det ofta väldigt tomt mellan Kiruna och Gällivare. Men bor man i Kiruna så bor man i en stad. Man bor inte på landsbygden. Och så finns ju dessutom begreppet glesbygd. Och då bor man väldigt långt från en mindre ort. Men nu börjar landsbygd bli någonting som är utanför Stockholm. Så att det är det här Stockholmsuttrycket landsorten som man bara använder om man är en klassisk stockholmare. Det börjar likställas med landsbygd. Så där tycker jag liksom lite grann att Annie Lööf, om hon nu vill prata hela landets frågor för att öka sin trovärdighet och tryck på de här frågorna, som jag tycker är viktiga att tänka på orden, för de har betydelse.
Men jag skulle vilja lyfta Johan Perssons anförande, inte bara här i tackpassagen utan överhuvudtaget, för att jag skrattade nog varje gång han pratade. Han har någon slags unik förmåga att få varje anförande att låta som om det är helt uppfundet i stunden. Även så i tacket när han skojade om, när han gav Stefan Löfven en brännare till att kunna bränna av socker på brulépuddingen, som tydligen är deras favorit efter ett år. Men ingen gaspatron, för det har ju blivit så dyrt nu, och så blev det liksom lite tjo och tjim kring det.
Ja, det är skatteregler och gå och sånt där.
Ja. Men om när Liberalerna försvinner ifrån Sveriges riksdag så kommer jag sakna hans anförande.
När de försvinner?
Ja, jag är ganska säker på att de kommer göra det. Mm.
Men du, det här med käbblet. Nu säger alltså Stefan Löfven, han snart ska avgå, att han borde inte ha gjort på det här viset. Det där som nästan var som ett genombrott. Alltså att han vägrade ta emot den där energirapporten. Nu erkänner han plötsligt då att han borde inte ha gjort det.
Han kunde ju ha sagt, som Annie Lööf sa, apropå den där skon hon skulle äta upp ifall hon regerade med Stefan Lööf, eller blev stödhjul till Stefan Löfven. Han kunde ha sagt att det var någon annan som sa att han inte skulle ta rapporten till honom innan.
Det är i alla fall 2 månader kvar för Stefan Löfven, och vi ska den här gången inte, tänkte jag, fördjupa oss i att Magdalena Andersson förmodligen blir ny partiledare. Det kommer vi återkomma till. Men vi fortsätter med inrikespolitik, för i onsdags var det Morgan Johanssons tur att få vara gäst hos envetne tv-intervjuaren Anders Holmberg.
Ena stunden när du sitter i opposition, då är det här främlingsfientliga förslag. Man drar det främlingsfientliga kortet. Det är ett förslag i en främlingsfientlig magnet. Nästa stund när du sitter i regering, då är det bra politik.
Ja, men situationen är också...
Hur ser du själv på den där förflyttningen?
Nej, men ibland kan det ju faktiskt vara så också att man ser hur utvecklingen förändras också. Och man ser att man behöver göra mer saker för att förstärka integrationen. Och det är bland annat detta som vi har sett.
Så där tyckte du när du satt i opposition. Nu genomför du själv de här delarna. Ja. Vad är det för kort du spelar?
Nej, men jag har tänkt om där. Jag får säga det, att det är språkmöjligheten och möjligheten att tala det språk som de flesta andra gör i vårt land. Det är nyckeln in till, så att säga, integrationen.
Då tänker jag så här, med tanke på hur oerhört hårt du uttryckte dig, har du bett honom om ursäkt?
Nej, det har jag inte gjort, men det är klart att jag är...
Varför inte liksom, det?
Ja, men, så här är det ju ofta ibland i politiken, att man ser hur utvecklingen ser ut och då får man ibland vara beredd att omvärdera.
Fast återigen, det här är ju en jätteskillnad.
Mm.
Morgan Johansson fick det hett om öronen, inte minst när han konfronterades med det han skrev på sin egen blogg, bland annat 2008 när regeringen Reinfeldt ville införa skärpta regler för anhöriginvandring. Såg ni utfrågningen av migrationsjustitieministern och fick ni några intressanta besked?
Besked? Det vet jag inte. Det var väl mer en tillbakagång och utredning av vad tycker du egentligen?
Ja, vad fick du veta? Eller vilket intryck var att han, bestående?
Att han har rensat duktigt på sin blogg, fick man ju veta i alla fall. Och plockat bort de här utsagorna som vi hörde i dina klipp. Och att han inte han vidhåller att Leijonborg drog det främlingsfientliga kortet, till skillnad från vad Morgan Johansson själv gör nu då i detta språkkravs.
Ja, för Anders Holmberg upphöll så mycket med det här att han har kallat språkkravet för, det var 2002, det var ju länge sedan då, för en främlingsfientlig magnet, och det
utstuderad
verkade på mig...
ömklighet var det också dessutom, utstuderat ömkligt.
Ja, och nu är det då rätt med ett språkkrav enligt Morgan Johansson. Men det verkade på mig som att han inte riktigt ångrade att han använde de där orden.
Nej, det fick inte jag intrycket av heller. Därför att det är ju en del av den retorik Socialdemokraterna använder nu för att fortsätta utmåla oppositionen som främlingsfientligt anstruken eller lockad av den typen av utspel eller politik. Så skulle han så att säga backa för det, så borde han ju också då i så fall följdaktligen backa ifrån den typen av retorik som Socialdemokraterna använder nu.
Mm. Torbjörn Holle, hur klarade sig Morgan Johansson?
Alltså jag tycker det var en väldigt skickligt genomförd intervju från intervjuarens sida såklart, och det gjordes ju väldigt tydligt att Morgan Johansson har bytt position. Och så ska man ju till Morgan Johanssons heder säga att han faktiskt han erkänner att han har bytt position också vid ett antal tillfällen, och det var ju bra. Men jag vet inte, allt det där visste vi ju redan ju. Så det var, i den meningen så var det ingen nyhet. Däremot så klargjordes det väldigt tydligt med att man läste upp bloggtexter och sådär. Men det jag också tänker på, att exakt samma sak hade gällt om man intervjuat vilken ledande socialdemokrat idag och ledande moderat. För att de ledande socialdemokraterna idag och de ledande moderaterna idag var ju i allt väsentligt också verksamma för 10 år sedan och stod då för en helt annan typ av migrationspolitik. Så att det är ju lite, ja, det är lite schizofrent både hos S och M när det gäller migrationsfrågan.
Men det är han som är migrationsminister, ingen annan.
Ja, det är klart att han, det blir extra schizofrent i och med att han har positionen. Min poäng är bara att alla ledande moderater, alla ledande socialdemokrater har för 10 år sedan i princip haft oppositionen som Morgan Johansson gav uttryck för.
Jag tycker inte det är något fel när politiker ändrar åsikt. Det värsta är ju när de låtsas om som om de inte ändrar åsikt. Däremot så, när man säger att man ändrar åsikt, så skulle det ju vara mer att höra lite grann om varför, kan jag tycka. Och den här språkkravsgrejen, jag tycker diskussionen går liksom inte så här djupt. Är det så att om man ställde det kravet på medborgarskap skulle folk vara jätteintresserade av att öva mycket på svenska? Och hur många är det som vill bli medborgare som egentligen inte skulle klara det? Och sen är det också, blir det någon slags begåvningstest, så att på grund av hur språkbegåvad man är så har man lättare att bli medborgare. Man skulle liksom vilja problematisera det mer. Vad är det effektivast för att folk verkligen ska vilja lära sig svenska? Och är det många som vill bli?
Men jag tänker väldigt mycket på att det här är en politiker som pressas hårt av en journalist, och det är 30 minuter och det är väldigt viktigt att inte göra bort sig. Hur tyckte du att Morgan Johansson hanterade den här svårigheten, pressen?
Jo, men jag tyckte ju ändå hyfsat bra, för att det är ju inte så där jättelätt. Men jag tror att han hade vunnit lite mer på att förklara varför han hade ändrat sig. Liksom, och inte bara så att det känns på grund av opinionstryck, utan vad är det i utvecklingen och vad i sak som har påverkat hans personliga uppfattning? Det hade kunnat komma fram tydligare, tycker jag.
Jag tänker först, apropå det du sa om språkkrav, vad hjälper det och inte? Det är ju de facto så att vi har problem med att till exempel få förskollärare, barnskötare, personer som arbetar inom äldrevården och liknande, som kan svara upp mot någon slags minimikrav på att de behärskar språket. Som inte annat, så för det finns det ju goda skäl för att faktiskt skärpa regelverket på vad man behöver, så att säga, tillägna sig för kunskap på grundnivå i språket för att komma vidare. Vi behöver det som land, menar jag. Men jag tänker också på frågan om hur han klarade detta. Så klarade han, i min bedömning, det var ju som någon slags långsam krasch under de här 30 minuterna. Och jag tror, hade det fortsatt längre så hade det bara blivit värre och värre för Morgan Johansson. Men heder åt Anders Holmberg som gjorde detta. Jag tror dock att hans hårda ton och hans sätt att nagla fast sig vid de här frågorna och mata in utsnitten ifrån bloggen har att göra med att SVT, Aktuellt, redaktionerna han representerar har varit svaga i att göra detta tidigare. Man har släppt efter en eller två frågor, inte fortsatt mata på då och så att säga få reda på, är det så att du har ändrat uppfattning? Varför sa du på det här viset och så vidare? Så på så vis var det ju en pluspoäng för det redaktionella arbetet här.
Ja, men han är ju duktig. Men sen är väl problemet när man intervjuar politiker att det är sällan man ens har. 30 minuter är ju egentligen inte jättelångt om man vill gå på djupet. Och det har man ju ändå väldigt sällan. Liksom. Och då, när någon politiker har ändrat sig mycket, att gå lite djupare och utifrån vad den här personliga utvecklingen har betytt. Liksom. Att förstå, är det bara av taktiska skäl man ändrar åsikt? Och är det så att man har liksom fått nya insikter som har påverkat ens politiska ställningstagande?
Man ska komma ihåg också att Morgan Johansson är en av de politiker eller ministrar som är mest aktiv i sociala medier, på Twitter och så vidare, och skriver och har varit, är en frekvent användare av mycket starka ord och värdeomdömen om andra journalister, om politiker och så vidare, och offentliga personer överhuvudtaget. Därvid lag har han inte alls ändrat sig eller backat, utan tvärtom växlat upp och blivit hårdare, skarpare, mer utpekande. Det hade varit intressant om det fanns ytterligare 10 minuter av det där programmet och få en rejäl utfrågning också om det och vad det finns för... om han överhuvudtaget har några moraliska betänkligheter kring det han gör där.
Politiker på hög nivå använder ju ibland hellre såna här ymniga ordströmmar. Ibland undrar man vad som har startat dem. Hellre än att fundera på frågan som har ställts eller att försöka svara på just det som är aktuellt. Och så går de ganska ofta över till andra saker som de tycker att de har hanterat ypperligt och pratar hellre om. Sådär. För några år sedan så jobbade jag själv med en del med så kallad medieträning. Inte av politiker i och för sig, men jag häpnar ofta över att många politiker hanterar svåra frågor nästan tvärt emot det som för min del skulle vara förtroendegivande. För min uppfattning är nämligen att det är den som svarar på frågan först, istället för att komma, ja, men först ska jag säga de här sakerna som står i mina talepunkter. Det är ingenting som jag tycker bygger förtroende, utan att man faktiskt visar att man har respekt för frågan. Sen kan man lägga på bakgrund och tillägg och sånt där. Så jag funderar över varför de gör på det viset, för att min bild är inte, och nu talar inte jag bara om den här intervjun utan flera andra också, att det bygger inte förtroende det här sättet att vara.
För att ge ett svar så är det ju att, och nu vet jag inte om det stämmer på just den här intervjun, men generellt så är det så att vi, du kanske utgår från att politikernas liksom målgrupp är väljarna. Men det är inte de som nominerar dem. Det är inte de som ser till att de får komma på listorna. Utan det är ju partierna. Och krympande partier, kanske till och med smala partier, kan ha en helt annan logik än väljarbasen. Jag menar, det partiet som jag då kan bäst, Socialdemokraterna, så är det ju... Socialdemokraterna har ju historiskt sett ett brett parti och är fortfarande ganska brett parti. Så att då hade varit kanske rationellt för något, att ha företrädare som är breda och kan prata till breda grupper. Men medlemsbasen blir ju smalare och smalare. Och skiljer sig från...
Men när någon sitter i ett stort tv-program med SVT så är det kanske många som tänker så här att målgruppen är kanske allmänheten som tittar på programmet.
Ja, men jag försökte ändå ett möjligt svar på din fråga är nog det som jag gav på.
Ja, ja.
Men, och där tror jag utifrån det du säger här, Staffan, vem är det som lyssnar och vem är det de talar till? Att hade, precis som vi var inne på med Morgan Johansson, att han ändå någonstans säger att han har ändrat sig. Jag tror att lyssnarna, väljarna här, att höra politiker som säger ja, jag hade fel då. Jag tänkte på ett sätt som inte riktigt stämmer inte med läget som det är nu och därför har jag ändrat mig. Och att man gör det på ett väldigt, i väldigt klara ordalag, det tror jag inte man tappar förtroende på, utan tvärtom möjligen kan vinna det. Man är en människa.
Ja, mer för att komplettera det ni två har sagt, så tror jag finns en annan sak också. Det är att de inte tycker det är så lätt. Att de tycker det är ganska svårt och ibland kanske de inte har en sån djup personlig övertygelse. Alltså det är väldigt lätt att svara rakt på frågor om man vet vad man tycker. Alltså på den tid jag höll på med politik, ibland... När jag var aktiv i så här kurser och skulle lära folk debattera och argumentera. Det viktigaste är att du försöker förstå själv vad du tycker. Och så gå in ordentligt med ditt eget budskap och inte för många budskap, utan ha 2-3 saker. För att om du inte vet vad du själv tycker i grunden så kommer du aldrig kunna svara på några frågor. Och det tror jag är jätteviktigt. Och då babblar folk bara på.
Så du har också hållit på med medieträning, Åsa?
Ja, absolut. Utan att vara mediatränad själv någon gång. Så jag slupp alla sådana kurser. Men jag har övat lite.
Ja, det blir mycket politik idag. Ja. Men jag vill gärna också höra era tankar om den inbrytning på ny mark som Moderaterna gjorde i måndags, eller försökte göra åtminstone. Moderaterna vill bli betraktade som ett miljöparti, och särskilt i klimatfrågan. Moderaterna säger att de har inspirerats av bland annat CDU i Tyskland. Nu talas det om grön höger. Du sa tidigare, Åsa, att du gillar inte det här ordet grön används av andra.
Nej, jag sa inte det. Utan grön är sånt här ord som många vill använda om sig själva. Ja, och det är ju lite trevligt. Men brun brukar man inte vilja kalla sig själv för. Nej. Så det är ju...
Men var det någonting som imponerade på dig när du såg att Moderaterna nu säger att nu vill vi har idéer nu om en bättre klimatpolitik, och vi vill att politik och näringsliv ska gå hand i hand, och då kommer det bli bra.
Alltså, inte ett dugg imponerad, men ändå jättebra att de gör det. För under decenniernas gång så har ju det där dykt upp lite då och då, att Moderaterna vill göra det här. Och en gång i tiden, alltså när jag började med politik på 80-talet, då var det ju inte en höger-vänsterfråga överhuvudtaget. Att de nu gör det, det gör att de tycker det är viktigt, och det kan bli mer prat om det också i valrörelsen. Men problemet är ju att de vill inte göra någonting för att minska utsläppen nu. För det kanske deras väljare inte gillar. Men sen finns det ju några spännande saker i det här. De tycker ju faktiskt att Industriklivet är bra. Men inte klimatinvesteringen. Och antagligen för att Industriklivet, då går alla pengar till industrin. Och inte till andra aktörer. För annars är de ju ganska närliggande varandra. Där finns det en samarbetspunkt faktiskt med Miljöpartiet. Och sen är det ju intressant. De skriver inte i artikeln en massa om den här vätgasstrategin. Men i sin partimotion har de ju med vätgasfrågorna. Och där finns det ju någonting som man skulle kunna samarbeta om i politiken. Men jag gissar att de inte drev det en massa i den här artikeln. För då är det ju inte lika aktuellt att driva kärnkraften lika mycket, eftersom vätgas som energibärare, där kan man ju lagra energi. Vätgasen gör ju de förnyelsebara energikällorna mycket mer konkurrenskraftiga. Så det är jättemycket spännande att diskutera i detta.
Mm. Torbjörn?
Jag tror att det är ett uttryck för att klimatfrågan är jättehögt upp på agendan. Alltså, Sverige tillhör de länder där klimatfrågan inte är så högt upp på agendan. Jag såg en undersökning från EU-parlamentet där i 15 och 27 länder så är klimatfrågan den högst rankade frågan. Och det är klart att Moderaterna gör anspråk på att vara ett av de största partierna. Då måste man vara hel och ren i klimatfrågan. Det kommer inte gå annars. Alltså, med Moderaterna kommer aldrig vinnarna välja på klimatfrågan. Men däremot riskerar de att förlora välja på klimatfrågan. Och det är det jag tror att den här artikeln är uttryck för. Och min bild är väl att innehållsmässigt så var det, precis som Åsa säger, ganska tunt. Så att de har, jag tror de har ganska mycket policy arbete att göra, men det är uppenbart att de har förstått att de här måste vara mer hela och rena än vad de är. Och egentligen så tycker jag att det finns politik som både ligger ganska nära dem, men även Socialdemokraterna och andra partier. Alltså mycket så här, alltså investera liksom i elnät och rusta upp tågnät och bredband så man inte behöver åka så mycket. Alltså det finns ju mycket liksom positiv politik som inte handlar om förbud och höjda skatter, utan som ger människor möjlighet att leva goda liv, men som har mindre klimatpåverkan. Så jag är väldigt engagerad i klimatfrågorna, och jag tror att det finns jättestora möjligheter för Sverige att vi kan liksom dra nytta av detta på olika sätt. Så att jag skulle vara glad om Moderaterna vässar sig och blir bättre på området.
Anna-Karin?
Nej, jag tänkte på det som du säger här, Torbjörn, om att du kommer att vara en så stark faktor i det kommande valet, och jag delar den bilden också. Jag tänker i relation till det norska valet som just är avslutat, där klimatfrågan var en väldigt viktig faktor, samtidigt som då det gröna partiet åkte ut, eller hur? Var det inte så?
Nej, de gick ju framåt, men de gick inte upp lika mycket som man hade trott i opinionsmätningarna. Och det gör ju att de fick inga utjämningsmandat. Nej, men de åkte ju inte ur Stortinget. De precis. Har ju annat system där.
Ja, så ja. Men min poäng är att just detta att alla partier måste förhålla sig till denna fråga. Att det går inte att inte ha en politik som har någon slags trovärdighet och som i alla fall är möjlig att vara grund för debatt och liknande. Det är ställt utom allt rimligt tvivel. Men sen så tänkte jag på när jag läste om detta, att det, kritiken som jag uppfattar kom förutom den som anförts här, att det saknades tidsplan och liknande, eller precisering i hur när ska detta ske, när ska detta vara omsatt så att säga. Men om jag förstår saken så, rätt, så när klimatpolitiska rådet utvärderade regeringens klimatpolitik så var exakt samma sak kritikpunkter där, nämligen att den var diffust formulerad, det saknades tidsplan och det verkade inte vara så mycket bevänt med måluppfyllelsen. Så det kan man väl ha som en liten grej i just frågan om är det trovärdighet eller inte, att det är ju inga problem att stapla mål på varandra, men det måste så att säga finnas någon agenda, någon tidsplan kopplat till det som saknas kanske både här och där.
Mm. Och själva målen i sig gör ju inte att någonting händer, utan det är de politiska besluten. Ja. Det är ju liksom styrmedel. Det är ju vad riksdagen kan hålla på med egentligen.
Ja, det har ju hänt en del annat i veckan också. Och en sak som inte har hänt än, men som gör det i helgen, är valet till Svenska kyrkans beslutande organ. I förra valet röstade 19% av de röstberättigade, och de som får rösta är förstås medlemmarna i Svenska kyrkan, och det är runt 5,7 miljoner personer som det handlar om, som får rösta alltså. Det är många människor förstås, men varför ska människor som inte är medlemmar i Svenska kyrkan bry sig om det här valet? Ska vi det, Torbjörn?
Alltså jag är helt oengagerad. Jag är inte medlem i Svenska kyrkan och känner inget engagemang överhuvudtaget i frågan.
Vad säger ni andra?
Jag är ju inte heller medlem i kyrkan, så inte intresserad på det viset. Men det är klart att det finns en del heta frågor, till exempel om prästen ska få låta bli att viga homosexuella, är ju en sån sak som kan diskuteras. Sen kan ju då skogsfrågorna vara väldigt heta i en del stift. Alltså, kyrkan är ju en av landets verkligt stora skogsägare, så där finns det ju en hel del förstås.
Anna-Karin, vad säger du?
Är
det här?
Jag är medlem i Svenska kyrkan, men jag har inte riktigt bestämt mig för om jag ska rösta eller ej nu. Därför att jag, precis som vi ser på så många andra fält, så är ju den här politiseringen av områden, arenor som inte ska ha så mycket med partipolitik att göra, blir plötsligt för det är ju någonting som har pågått under lång tid, men genomsyrade av den typen av partipolitiska hänsyn och partipolitiska agendor. Det finns ju någonting som heter tvåregimentesläran, Luther, och detta om att man ska hålla den världsliga makten och den kyrkliga makten isär. Och det ser vi väl inte riktigt manifesteras i kyrkovalet på söndag, och det beklagar jag.
Det är bara 3 av riksdagspartierna numera just som ställer upp under sitt sekulära partinamn också i kyrkovalet. Och det är Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Och sen finns det de här som kallas för nomineringsgrupper då, till exempel POSK med O, partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, Frimodig kyrka och Borgerligt alternativ. Jag har sett lite av diskussionen, det var ju Sverige möts här om kvällen i SVT, och det är otroligt hårda motsättningar på sina håll. Men sen noterade jag också att KD-ledaren Ebba Busch under partiledardebatten, hon kastade en släng mot de här partierna som ställer upp. Hon sa, jag önskar månglarna ur templet, sa hon. Och då menar hon alltså uppenbarligen politiska politiker.
Ja, men det finns ju en poäng i detta, därför att när kyrkan skildes från staten så fanns det ju, då skulle ju så att säga politiken ut ur kyrkan också. Och då uppstår den här skevheten att vissa partier är inte där, andra stannar kvar och driver politiska agendor via kyrkan så att säga. Och det finns ju något mycket märkligt i när till exempel Socialdemokraterna skriver en debattartikel om vikten av att hålla de högerextrema borta från kyrkan, så rösta på oss. Alltså det är en fråga, är det bättre om det är vänsterextremt i kyrkan då, eller? Jag skulle önska att kyrkan var fri från den typen av partipolitik, och jag tror också att fler skulle av de som fortfarande är medlemmar kunna känna sig hemma i och gå och fira gudstjänst om det var på det sättet.
Men om jag ändå får lägga till någonting, jag är totalt ointresserad egentligen av Svenska kyrkan, men ibland så när man pratar om att någonting är opolitiskt, så är det ofta så här liberalt eller borgerligt. Alltså det är så här, jag är ju liksom ekonomvärde funkar så. Alltså här kommer liksom socialdemokratiska ekonomer Torbjörn Holle. Och så här kommer den oberoende liksom, ekonomen XYZ, som jag vet är liksom superboylig. Ibland finns det ett sätt att
Det är en stor skillnad om var du får din lön ifrån, hör du.
Ja, jag får inte min lön för socialdemokraterna.
Nej, men om det nu vore på det sättet.
Men min poäng är att ibland så personer som ligger, som är borgerliga får liksom en oberoende, opolitisk stämpel, medan personer som ligger på vänsterkanten pekas ut som politiska.
Jag skulle säga att jag, min erfarenhet är precis den omvända, Torbjörn.
Ja, men det är roligt att vi har olika erfarenheter. Ja, men så i den meningen så att även om det inte finns moderata eller folkpartistiska partier i kyrkan, så finns det ju partigrupperingar som bär samma typ av värderingar.
Ja, borgerligt alternativ finns ju till exempel. Och så. Ja, veckans person, eller veckans ord. Finns det ett sånt ord? Finns det såna personer? Varsågod.
Jag känner väldigt för den här veckan återöppning. Vi är ju här fysiskt, man känner liksom att samhället öppnar upp. Och sånt tyckte jag det kändes speciellt när riksdagen träffades på riktigt. Jag tror det har varit dåligt för riksdagen med bara 55 personer närvarande. Inga informella samtal i korridorer och i kafeterian, och det tror jag inte är bra för demokratin. Så det är skönt.
Återöppningen, veckans ord.
Mm.
Mm. Torbjörn?
Ja, i min värld så inflation har varit lite dåligt. För att det kom inflationssiffror i tisdag som översköt målet med 2,4%. Så att i min lilla bubbla så var det väldigt omdiskuterat, och det finns de som du ser en inflationsbomb framför mig. Jag tror inte alls vi ser det framför oss. Det var liksom tillfälligt. Vi kommer ha lite högre inflation av månaden, men sen kommer saker att sjunka tillbaka igen. Så att de som är oroliga för inflation behöver inte vara det, i mitt budskap.
Men vi har varit oroliga för låg inflation ju i årtal.
Absolut, så det därav kanske att det blev lite extra
spännande. Hurra, äntligen lite inflation.
Ja, precis.
Anna-Karin?
Jag kommer nu att göra en liten reklamkupp och utnämna söndagsskolan till veckans ord.
Det var det första, en konkurrerande podd.
Ja. Det är min och Ann Heberleins nya podd som kommer ut varje söndag, och den är ungefär som ett filosofiska rum fast med två Magdalena Ribbing som talar om vad som är rätt och fel. Så det blir ni sugna på.
Det kommer man inte missa.
Söndagsskolan.
Ja, det är taget. Anna-Karin Wyndhamn och Åsa Domeij och Torbjörn Hållö är dagens paneltrio. Tack för idag.
Tack så mycket.
Tackar.
Om jag får tipsa om en text som finns på kvartal.se, så nämner jag först historikern Fredrik Charpentier Ljungqvists essä om mänsklighetens ständiga följeslagare, pandemierna. Digerdöden, kolera, spanska sjukan. På vilket sätt har de förändrat världen? Den frågan besvaras i den här texten. Även om covid-19s konsekvenser är det lite för tidigt kanske att säga säkert. Vi har också en högaktuell text om det politiska landskapet i Tyskland inför valet senare i månaden. Mitten über alles av Filip Sandén. Fredagsintervjun den här veckan är med söndagsskolepoddaren Ann Heberlein, som också är doktor i teologi, aktuell med självbiografiska boken Fallet. Hon står inte ut med hyckleri, säger Ann Heberlein i Jörgen Wittfeldts intervju. Och inte svaghet heller. Hon står inte ut med svaghet, inte heller sin egen. Lyssna på fredagsintervjun med författaren, debattören och etikforskaren som 2016 tappade det mesta av det som hade varit hennes försörjning. Och i podden Den svenska modellen är justitiekansler Marie Heidenborg gäst hos Jörgen Wittfeldt och Jonas Nordling. De nördar in sig på frågor om yttrandefrihet och hur det går till när dess gränser har överträtts. Så nu vet ni en del om vad som bjuds av lilla men vassa mediehuset den här veckan. Och om ni undrar över hur allt detta finansieras, så föreslår jag ett digitalt besök på adressen kvartal.se/gava. Där kan du själv bli en del av finansieringen. Ha nu en skön helg om möjligt, och kommentera gärna våra artiklar och poddar på sajten direkt eller på sociala medier. Men håll den väl uppfostrade fanan högt. Det är en viktig uppgift, tycker jag, att bidra till att det offentliga samtalet är respektfullt, moget, sakinriktat. Visst håller ni med mig?
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.